Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallå, hey. Alla divinos!
Hej, välkomna! Till avsnittet om astrologi.
Exakt. Vi har med oss astrologen och konstnären Anna Singmark idag. Hej.
Hej.
Och välkommen till Divina Surret.
Tack.
Välkommen Anna.
Gud vad roligt.
Ja, vad roligt. Tack för att du ställde upp. Vi är så alltså, taggade.
Ja, jag är också fett taggad. Och jag har verkligen sett fram emot det här också. Det ska bli jättekul.
Vad roligt. Jo, vi har ett avsnitt idag om astrologi därför att det är något som intresserar många människor, även oss. Och så att ni vet, ni lyssnare, så har jag fått en reading av Anna. Och det var ganska bra att jag fick göra det, för att jag har varit den som har varit ganska skeptisk inför astrologi. I alla fall, kanske inte den senaste tiden, men flera år tillbaka. För Maria har varit väldigt intresserad av astrologi i många, många år. Och jag har alltid varit så här, nej men det där kan inte stämma. Det går inte ihop med min logik och du vet, sådär. Men ju mer jag lär mig om astrologi så är jag desto mer övertygad blir jag. Att det är någonting som är sant. Och efter min reading så är jag helt övertygad. För att det var typ det sjukaste jag varit med om. Jag satt och bara, det här är omöjligt. Att hon vet om mig. Så det var ganska coolt faktiskt.
Men, hur länge pågick readingen?
Alltså jag ska säga att vanligtvis så håller jag på i kanske 1,5 timme. Men vi började ju prata om massvis med grejer. Ja. Så vi höll nog på i kanske 2 timmar. Och
2,5 nästan.
Ja.
Mm. Inte mer.
Men vi snackade på.
Ja. Vi är ganska surriga både du och jag.
Ja. Så att det är verkligen, ja men så att det brukar ju gå på typ 1,5 timme. Då brukar jag få med det mesta och så får man plats med en liten frågestund i slutet också.
Ja men det kan jag varmt rekommendera. Kom fram mycket där, många svar på många saker som jag inte ens visste att jag hade. Jag visste inte ens att det var en fråga, men det kom.
Gud, fint.
Ja, det var jättefint faktiskt. Men det är väldigt spännande att du är här, Anna.
Ja, så himla kul. Men kan inte du börja med att berätta hur du kom in på astrologi?
Ja, alltså jag har alltid tyckt att astrologi är kul. Sen jag var liten. Och då var det ju för mig, det var ju bara soltecknet. Vi kanske kommer prata lite mer om det sen. Vad
absolut.
Det innebär.
Men absolut.
Då var det ju liksom lejonet då, mitt soltecken som jag identifierade mig väldigt mycket med och kände igen mig jättemycket i och tyckte det var superkul att läsa om mig själv, äkta lejon. Men ja,
verkligen.
Men ja, så var det ju först. Och sen så, jag tror att det var i gymnasiet eller slutet av gymnasiet eller något sånt där, jag var kanske 17-18, som jag fick lära mig om måntecken. Och ascendenten som vi också kommer att prata om lite senare i sig. Och då öppnade ju det upp en dörr. Där jag bara, oh my god, vad är det här? Det liksom finns en till dimension till det här som liksom gör att it makes so much more sense. Och sen så var det kanske något år efter det som en vän till mig introducerade mig för hela födelsekartan. Där allt kommer med. Där det kommer med vad man har för tecken i de andra planeterna, vart de sitter någonstans i förhållande till sig själv och så vidare. Och det gjorde liksom att jag bara, det här är så sjukt spännande. Det här är så, alltså, för då, för att ta mig an det, så kollade jag upp väldigt mycket liksom kring mig själv. Och det som du pratade om nyss då, liksom att man bara såhär, åh herregud, det finns svar på frågor som jag inte ens visste att jag hade och grejer. Och att det är liksom ett sånt verktyg där man kan lära känna sig själv. Och det är liksom smärtsamt och det är liksom verkligen bara, och det var typ så som jag kom in på det på allvar. Sen så har jag ju liksom verkligen läst till mig, alltså... Jag har inte sett mig själv som ett, som en person som pluggar speciellt bra förut. Men sen efter alla de här åren som jag har liksom fördjupat mig, dykt in i astrologin, så har jag insett att, men herregud, alltså jag har ju verkligen råpluggat i flera år nu. Och jag fortsätter att göra det. Så att, för det är så sjukt intressant. Och som jag sa när vi pratade innan, Irina, så sa jag liksom att det är som en never ending lära. Alltså man kommer aldrig bli klar. Alltså det finns så mycket. Det är som, som en bottenlös lära på något vis liksom. Men det var så jag gled in på det.
Gud vad spännande. Lite i taget då liksom.
Mm, precis.
För vad jag förstår så är det liksom som olika sorters inriktningar inom astrologi. Vilken sorts är du fokuserad på? Eller vilken sorts jobbar du med?
Ja, alltså jag jobbar ju med västerländsk astrologi, Western Astrology. Och den bygger ju på att vi kretsar kring solen. Så planeterna, jorden inkluderad, kretsar kring solen. Sen så finns ju österländsk astrologi, vedisk astrologi. Och den är jag, alltså jag vill inte uttala mig för mycket om den, för det kan lätt bli fel, för eftersom jag inte är så inne på det. Men en av skillnaderna är att den fokuserar på konstellationerna mer. Hänger ni med? Typ stjärnkonstellationerna och liksom så här. Den utgår mer ifrån det än själva liksom det här geocentriska som västerländsk astrologi utgår ifrån. Och det är väl de två som, jag skulle säga att det är de två som jag i alla fall, mer, det är de två största, så kan jag säga, inriktningarna.
Just det.
Olika astrologiska liksom, system kan man säga.
Mm. Ja, men skulle du kunna förklara det här med tecknena, soltecken och måntecken och ascendens och sånt där?
Jag tänker att just det här med att du sa att du först är intresserad av ditt soltecken. Mm. Det är de tecknena som vi läser om i tidningen och som är de mest mainstream. Och det var typ det som jag kände att, men jag kan inte tro på det. Ja. Det är för enkelt. Det är alldeles för, det finns så många som inte identifierar sig med sina soltecken.
Förståeligt.
Precis. Ja. Och sen så, som du berättar för oss, som att vi inte kan någonting nästan. Mm. Så var det jättebra.
Ja, men alltså du pratar om det som man läser i tidningen.
Ja.
Det är ju någonting som kallas för soltecken-astrologi. Som vi får till oss när vi läser horoskop. Ni vet när det står sedan datumsintervall. De datumsintervallen är jag typ sämst på. Så jag kommer inte våga säga något. Men till exempel när det står under väduren liksom. Mm. Alla som är födda mellan är vädurar och grejer. Det är soltecken-astrologi. Då utgår man ju från vad solen stod i för tecken när man föddes. Och då är det inte så konstigt att det är någonting som går att spricka hål, eller som sticka hål på ganska snabbt, att det inte funkar. För då skulle det vara liksom att alla vädurar som går på denna planet, skulle du liksom, Maria, du skulle bara, alltså, we are one. Vi är exakt samma. Vi känner exakt likadant. Det funkar ju inte, liksom. Så det är inte så konstigt att det, liksom, att det ifrågasätts. Och såklart också den här grejen, att i sån här horoskop så står det ju oftast, alltså jag tänker liksom, det där som var sista sidan i Aftonbladet typ när man var liten eller någonting, så där man kunde läsa igen, kanske fortfarande är. Men det fanns de här små kolumnerna liksom, när man kunde läsa om sin vecka. Att det är också någonting som är liksom helt, då baserar man ju det på vart solen står någonstans. Som blir så sjukt, alltså, man kan inte säga hur veckan kommer bli för alla vädurar på den här planeten. Det går liksom inte att göra det.
Nej.
Och sen det här också som man brukar kritisera, det här med att man, klart att man känner igen sig, man är väldigt lätt att ta till sig av någonting. Om någon säger så här, du är så här, så tar man till sig liksom av det.
Mm.
Så all den här kritiken är ju berättigad när det gäller då soltecken, astrologi.
Mm.
För astrologi, det är ju liksom en, det är en, det är en lära som är tusenårig. Den sträcker sig tillbaka, jag tror det är typ 3000 år före vår tidsräkning. Den startade liksom hos babylonierna. Och det var de som liksom satte det första tecknet liksom. Och sen utgick ifrån så här, väduren, oxen, tvillingarna. Det var de som byggde upp hela systemet. Och det är väldigt mycket matte som spelar in i det här också. Till exempel att varje tecken är liksom 33 grader och liksom så här. Men jag tänker att när vi sitter och snackar upp idag, så ska jag försöka att inte gå in på så mycket matte. Mm. Inte för att jag har någon disbelief överhuvudtaget att ni inte skulle kunna förstå det. Men det blir så himla brett, eller inte brett, men det blir så mycket info som bara sprutar ut liksom, på olika ställen. Så jag ska försöka liksom att hålla det ganska så.
Ja, bra.
Så jag ska inte prata så mycket om grader till exempel. Men då det startade just babylonierna. De utvecklade hela liksom, basen för det här. Och det var liksom, just astrologi var ingenting som var så närvarande. Det var ju verkligen närvarande, ni vet, när alkemin var en big thing. Ni vet, i de här när alkemisterna tog väldigt mycket plats, och det var liksom att det var den medicinen som var liksom, när de helt enkelt hade sin limelight. Då var ju astrologin också en jättestor del av det. Men det är liksom någonting som då i alla fall under den tiden liksom, fram till typ början av 1900-talet liksom, om man tittar tillbaka därifrån, så har inte astrologi tagit så stor plats, förutom såklart i okulta kretsar liksom. Och esoteriska. Men då var det i alla fall tidigt 1900-tal som tidningen blev en grej, ni vet, den här dagstidningen. Och då så skulle ju de hitta någonting som skulle intressera läsare. Och då så plockade de ut en liten del av astrologin. Det här vart solen stod någonstans när du föddes. Och då blev det soltecken-astrologi liksom. Och det blir ju superpopulärt, för att det är ju kul liksom. Men så som det är. Det är ju det. Det är liksom att man så här. Lite spännande så här liksom. Men det blir också väldigt oseriöst om man bara ska utgå från solastrologi.
Ja, det blir
eller soltecken-astrologi.
Ja, det blir väl extremt förenklat. Jag tänker att
väldigt förenklat.
Det säger ju allt om vår tid och vår samtid. Att alltså, vi bara vill ha den förenklade, förkortade versionen som så här, för att vi inte pallar att ta in. Vad sa du?
Den är lättsmält.
Ja, men precis. Och, så här, och att då blir det ju också enkelt att säga så här, men det stämmer ju inte. Så typ, man vill ha en förenklad version, och sen kan man också rata den. Och bara, nej, det stämmer inte. Ja, och då kan man bara gå på sin egna lilla filosofi istället.
Ja.
Och
så här,
så.
Men jag tänker att nu har du förklarat för oss om soltecknarna och hur mainstream. För det är så jag har sett astrologi. Och av den anledningen så har jag inte ens velat fördjupa mig. För jag tyckte att det var så enkelt. Och sen så för några år sedan, då läste Maria min måne, sol och ascendent. Och då satt vi och skrattade i en och en halv timme, tror jag, för att det var så on point. Och då var det var faktiskt då jag kände så här, okej, nu förstår jag att det är lite mer komplext. Men sen så finns det ytterligare en dimension. Jag tänkte om du kunde berätta lite om liksom förenklat kanske om det du gör. Precis, jag tänker mer så här, om den astro, för nu har vi förstått det här, men bara så att vad gör du för något?
Ja, men då som en liten bakgrund till födelsekartan, så tänker jag att jag ska säga det liksom, att vi pratade ju om solen då, vad solen stod i för tecken när du föddes. Eller egentligen vart jorden stod i förhållande till solen när du föddes. Och då är det väldigt brett. Det är liksom typ nästan 30 dagar cirka till att ta det för solen, eller för oss liksom att gå in i ett nytt tecken, man ska säga. Men det är inte bara jorden som snurrar runt solen, utan vi har ju liksom fler planeter. Vi har ju månen, och vi har Merkurius, och vi har Mars, och vi har Venus, och så vidare och så vidare. De kommer ju också stå i olika stjärntecken, något av de här 12 stjärntecknena. Och deras omloppsbanor är ju inte alls likadana som jordens. Så därför så går det ju liksom, vi har ju Saturn, alltså de här jättarna, Saturnus, Uranus och Neptunus till exempel, eller jättarna och jättarna, de tar sig fram sjukt långsamt i alla fall. Så de stannar ju i ett stjärntecken kanske en hel generation, och sen så byter de till ett nytt, eller så går de in i ett nytt. Men sen så har vi tecken som, eller säga, planeter som reser snabbare. Så vi har ju månen som kan stanna i ett stjärntecken kanske, ja men från 40 till 60 timmar kanske i ett tecken, och sen så reser den in i ett nytt. Och sen har vi Venus också som reser ganska snabbt liksom, som kanske stannar några veckor i ett tecken och sen in i ett nytt och så vidare. Så att alla har ju olika omloppsbanor. Så när du föddes så stod ju, hade ju inte du bara ditt soltecken, utan månen stod ju i ett stjärntecken, och så även alla de andra planeterna. Och inom astrologi så är det ju så att månen står ju för någonting. Precis som solen står för ditt soltecken, då kan man prata om liksom kanske, ja men lite grann ens identitet, det här liksom, det här jaget, det här egot. Men också kan liksom peka på områden där vi lyser, där vi liksom, där vi får skina liksom. Och månen är ju känslolivet liksom. Hur känner vi här inne, och hur känner vi i förhållande till andra, och liksom allting som rör känslolivet finns ju hos månen. Så alla planeter står ju också för någonting. Så det blir liksom som ett enda stort, flera pusselbitar som är del av ett pussel liksom, som är du eller jag. Och i en födelsekarta då, det här har jag funderat lite på hur jag ska göra det här på ett bra sätt, för att födelsekartan är, kan jag inte skrämma någon, men liksom det kan vara, den kan liksom, den kan vara, se sjukt komplicerad ut. Mm. And I'm not gonna lie. Det liksom, den är ju en, det är ju verkligen någonting man måste ta sig an och verkligen fördjupa sig för att förstå. Men för att bara förklara vad födelsekartan är, det är liksom som en, om vi tar när jag föddes till exempel. Mm. Jag föddes 05:28 på morgonen, och vid den tidpunkten, 31 juli så, och det året som jag föddes, 1990, då så stod solen, det var ju lejonets tecken som jag föddes i, soltecken. Månen stod i skorpionen, och min ascendent stod i lejonet. För nu har vi pratat då om planeterna, men ascendenten då, det är ju, man brukar prata om att liksom ascendenten, det är liksom det ansiktet som vi visar utåt. Det intrycket som vi gör på andra, typ den entrén man gör när man kliver in i ett rum bland andra människor, hur man relaterar till andra socialt, ens sociala impulser liksom, och energin som man kan utstråla då i sociala sammanhang liksom, när man är i grupp och så vidare. Och då
det blir så jävla bra.
Och då så är det så att ascendenten, det är liksom den första vinkeln i den här födelsekartan. Vad man har för tecken i ascendenten, det beror på vilket tecken som stod i, nu låter det lite flummigt här, men det tecknet som stod i den östra horisonten, det exakta ögonblicket du föddes. Och för min del så då var det var lejonet. Och där så börjar min karta. Det är liksom, där är punkten för mitt första hus. Ascendenten är det första huset. Och födelsekartan är ju uppbyggd av 12 stycken hus. Alla hus behandlar olika områden och talar om olika personlighetsdrag. Och vi kommer tillbaka till det här med hur man relaterar till andra. Och kanske vad man har för ovanor och vad man är väldigt bra på, vad man behöver jobba på och vilka människor man vill omge sig med, vilka människor man dras till, vilka man attraheras av och vilka människor man kanske drar till sig själv och liksom så här, kan prata om saker som en syfte, alltså man tänker till exempel inom alltså det man jobbar med, alltså kan prata om karriär, det kan prata om, så att kartan är ju otroligt djup, det finns ju så mycket som får plats i den här kartan. Och då pratar vi planeterna nu också. Man kan också, om man vill advance a little bit, så kan man också lägga till asteroider och liksom se vart de sitter någonstans.
Wow.
För i den här kartan då så har vi det första huset, i mitt fall är det lejonet, och sen så kommer andra huset, och då kanske det faller in i jungfrun till exempel, för då följer ju huset zodiakordningen, och den är vi alla bekanta med, tror jag, för då är det ju att väduren sätter igång alltihopa, sen kommer oxen, tvillingarna, kräftan, lejonet, ni vet den här cirkeln.
Mm. Hur många hus finns det?
Det finns ju 12 hus i kartan. Alla hus styrs av en planet och ett tecken. Om vi nu skulle prata om en karta som är som en mall nu, där det inte det finns ingen, det här är ingen personskarta, utan det här är så grunden i kartan liksom. Då är det ju 12 stycken hus. Alla hus styrs av en planet och ett stjärntecken, och det är alltid samma. Sen när en person kommer in i kartan, så att vi börjar sätta då liksom, vart sitter det första huset, och sen drrrt, resten av kartan.
Okay.
För alla stjärntecken har ju en styrande planet de liksom hör ihop med.
Mm.
Det finns ju som, vi har ju liksom de här basbitarna som vi har, alla planeterna plus solen, som jag egentligen inte är en planet, men den benämns ju som en planet inom astrologi. Så vi har de här liksom planeterna i kartan. Men sen så finns ju de här bitarna som man brukar prata då om, norra och södra noden. Men sen så finns ju också Lilith. Superintressant. Men the dark side of the moon brukar man prata om när man pratar om Lilith. I den här kartan så får allt det här plats. Och jag pratade om Matti innan. Man kan också se i kartan då, det är liksom en uträkning av vart alla planeterna stod då det ögonblicket du föddes i förhållande till dig. Så då kan det ju vara så att jag är, min måne till exempel, min måne som är i skorpionen, hos mig så sitter den i mitt fjärde hus. Och då så kan man också prata om vad innebär det då att ha skorpionen i det fjärde huset. Vi pratar om känsloliv. Vi pratar om att månen rör känslolivet. Vad innebär det då när man har månen i ett hus då, som fjärde huset är ett hus som berör just sådana områden. Vad innebär det att om man har månen där, blir man super duper duper emotional? Ja, det blir man. Men
det kan jag svara på, ja.
Men alltså så här, liksom att man ser då i den här kartan, så kan man liksom, man kan verkligen bara dissekera hela kartan och titta, vart sitter planeterna i min karta? Hur ser det ut på i mitt relationshus? Det sjunde huset är ju relationshuset. Har jag några planeter där? Vad har jag för tecken där? Och så vidare och så vidare. Och så kan man titta på, när man tittar på födelsekartan, så kan man också titta på liksom, hur står mina planeter i förhållande till varandra? Hur står min måne som sitter där i fjärde huset? Hur står den i förhållande till min Venus som sitter i 12:e huset? Liksom? Hur jobbar de med varandra och vad ger det för effekt på mig? Liksom? Så det är... Mm. Ja, jag måste nästan avbryta mig själv, för jag känner liksom att det är så lätt när man pratar om födelsekartan. Och så här också när jag inte kan gestikulera. Jag gestikulerar ju så mycket, men det syns ju inte. Det hörs ju bara kanske. Händer som flyger. Nej, men...
Ja, men vi kan ju säga
så,
det.
Så att det inte blir för krångligt. Men liksom så här, jag tänker att det liksom är grunden.
Mm.
Och skulle det vara så att någon som sitter och lyssnar blir så här supernyfiken och vill veta mer, så Google is your friend. Och... jag är också din friend. Du kan höra av till mig också. Såklart. Så kan man kolla upp det lite mer.
Absolut. Alltså, jag tror också att när man får en reading. För när du berättade allt det här för mig. Mm. När jag skulle få en reading. Då satt jag. Och jag sa det till dig. Jag har väldigt lätt för processen. Information. Och jag lär mig superlätt. Och så här. Men jag blev typ överväldigad. Första 10 minuter. Jag bara. Och husen. Och planeterna. Och var stod de. Och hur var det med det här ödet? Så det är ju. det är för att också för att man ska förstå hur komplext det är.
Mm.
Att det är nästan larvigt hur förenklat det är. Det är som att ta mindfulness ur hela buddhismen. Mm. Alltså så här, man plockar ut en grej.
Och,
men det som är bra är att när man får en reading, då blir det ju, då förklarar du varenda hus för en, och då i relation till en själv. Och då blir det som att det blir glasklart. För nu blir det väldigt teoretiskt utan att du förankrar det till en, nu förankrar du till dig själv. Men att få en reading är ju en helt annan sak, för då kan du koppla dig själv till all den här informationen.
Ja, och jag tänker också att just när jag genomför en läsning eller när man går till en astrolog överhuvudtaget, så förutsätter jag att man har en karta som ligger på bordet, som är din födelsekarta. När vi genomförde läsningen så skickade jag ju kartan till dig. Och sen så satt du och tittade på den medan vi gick igenom vad allt betydde och liksom sådär. Så det blir ju liksom, i stunden så blir det också, det är så mycket mer... det finns mycket mer plats för att det ska bli då pedagogiskt, att man liksom kan ta sig igenom det på ett förståeligt sätt liksom. För nu blir det lite abstrakt när jag pratar om det. Men jag skulle säga i alla fall, som en sammanfattning, att födelsekartan, det är ett verktyg för att förstå sig själv och påminna sig själv om bitar hos en. Och just det här är superviktigt, kommer jag på nu. Födelsekartan, det är ju de förutsättningar som du tog med dig in i det här livet. De förutsättningarna som du föddes med. Men vi är ju organiska. Vi lever i en organisk värld, i ett organiskt universum. Så såklart utvecklas vi ju med våran karta. Såklart.
Ja,
så det kan ju precis vara liksom att... ja, men att om man tar lejon, jag då som har lejon i ascendenten, att det som kommer med det är ju att man blir ju sedd som en väldigt extrovert person som tar mycket plats, som vill stå i centrum, och det stämmer ju in på mig såklart jättemycket, men det är ju någonting som jag har vuxit med, så att när jag var yngre så kanske det fanns en mer liksom en desperation. Att jag verkligen bara såhär, se på mig så. Men nu så nu har man ju verkligen, alltså man växer ju in, man växer ju in i sig själv och liksom såhär att jag vet ju att jag trivs i centrum, jag vet att jag gillar att ta plats, men jag ger ju också andra plats och jag vill se andra i centrum, och jag är liksom mer trygg i den sidan liksom hos mig, eller vad man ska säga. Så man växer ju med sin karta. Så det är också det som jag kan känna då när man känner en sån djup oro för en placering i kartan. Liksom att, vad ska jag göra med den här planeten som sitter här och bara fuckar upp mitt liv? Och då kan jag känna liksom att så här, jag förstår din frustration, jag hör den. Men det är liksom inte, den här planeten har inte, liksom, den liksom har inte ristat in sig i sten. Utan den finns här och du kan liksom arbeta med den. Så.
Ja,
så
gud, typ,
precis.
Ja. Vet du, en sak som jag, det som jag behöll nu när det har gått en stund efter du gjorde läsningen på mig. Det är faktiskt att jag känner mig faktiskt lite, jag känner att jag har lite mer compassion för mig själv. För att det kom fram så mycket saker som jag var helt oförberedd på. Och när jag förstod varför jag har reagerat på vissa saker, eller varför vissa saker har hänt, eller vad jag har för bakgrund och sådär. Så märker jag att jag kände bara större så här, kärlek för mig själv. Att jag såhär, vet du vad, du har ändå gjort det bästa du har kunnat. Och det tycker jag var jävligt fett. Och i relation till andra människor också. Att så här, vi har den här typen av relation därför att så här, våra energier är... liksom, möter varandra på det här sättet på grund av, you know, astrology and stuff. Nej, men det var faktiskt jävligt coolt. Jag trodde inte heller, jag trodde det skulle vara så lite en rolig grej. Jag bara, ja, utan reading, toppen. Men sen så gick jag runt och tänkte på det så mycket. Men liksom, jag bara hela tiden bearbetade. Jag fick stor förståelse för många saker, och det tycker jag var, det var oväntat och jävligt uppskattat. Så det tänker jag också. Ja,
för Anna, du är alltså, är du har du solen i lejonet och ascendenten? Ah, spännande. Så, jag fattade det rätt.
Typ är lejon.
Superlejon. Ja.
Och skorpion.
Och skorpion i månen där.
Starka tecken alltså.
Ja.
Äsch, lilla jag. Nej.
Jag har plats, I don't know what you're talking about. Ja.
Shit, alltså.
Och Irina då, för det roliga är att ni, Irina kan ju också vara ganska mycket ta plats personen.
Mm. Lite grann va.
Nej, men du är inte lejon.
Nej, men mitt soltecken är kräfta, emotional. Och min måne har jag i tvillingarna. Det är som ett känsloliv som är jävligt ytligt. eller ombytligt kan man säga. Ja. Så. Flytande. Och sen så... Det är så att jag blir kär en liten stund, sen bara kastar. Och sen så har jag ju då ascendenten i. Alltså det delar Anna och jag. Lejon. Så att det är väl det som gör... Jag håller i micken. Nej, men så jag är en liten cocktail av fucked upness, skulle jag säga. Men, nej, men alltså, nu äger jag det. Jag äger det nu.
Det är bra.
Så ska vara. Jag presenterar du bara hej cocktail of fucked upness. Man sa att du hette det då. Cocktail of fucked upness.
Oh my god.
Nej, men alltså den är ganska severe, men ja, nu har jag ju förståelse för mig själv liksom. Men ska vi
när du börjar dejta någon, då börjar du ja, men jag skickar över min birthday chart och sen så får vi se om du har lust liksom.
Men alltså det går inte. Det är typ anledningen till att jag är en super single antagligen.
Oh, det är bara, nej.
Du kan blanda i dörren när det funkar inte. Men alltså, kan inte du berätta vad du är då, Maria?
Nej, men jag tänkte att Anna skulle få berätta lite grann. The expert.
Are you ready for this?
Are you ready?
Jo, men alltså Anna, men lite grann i alla fall, lite liten reading på Maria Jose.
Ja, men för att ja, men vi kanske får lite klarhet i saker utan att gå för djupt. Vi behöver inte avslöja hela vår existens.
Nej, du behöver inte outa din fucked upness, utan det räcker med min.
Ja, jag är ju också singel, så att det är... Ja.
Let's put it out there. Let's see. Du är ju så, men som vi nämnde alldeles nyss, jag kanske inte sa att du var värd, men det var ju för att jag fick veta innan vi satte igång att du fyller år snart.
Yay, precis.
Yes, 2 april. Så då vet jag att du är vädur. Men jag har ju tagit fram din karta här. Så du är ju vädur i solen. Du är jungfru i ascendenten. Och du har tvillingarna i månen du med.
Just det, exakt, Irina.
Det är därför vi är så fucked up. Nej, ska jag.
There it is.
Nej, men jag tänkte att det kanske är därför vi har haft behov av att ha en podd.
Alltså grejen är ju, jag kan lika gärna säga, jag satt så här tyst innan och läste kartan medan ni fick lite så här, vad är det hon ser? Eller det kanske ni tänkte.
Jo, det gjorde jag visst.
Jo.
Man sitter här som ett litet barn och bara...
Men grejen är ju den att det som jag tyckte var väldigt fint. Vi ska ju prata om dig nu, Maria, men det som jag såg direkt var att jag kände igen saker från Irinas karta. Från när jag läste Irina.
Oh my god!
Wow. Och det finns ju, man kan ju jämföra, precis som man kan lära sig om sig själv när man tittar på en karta, så kan man ju jämföra två kartor eller ställa dem bredvid varandra och lära sig lite om relationer också. Men det som är då att den här månen i tvillingarna som ni båda har sitter hos er i det 10:e huset också, hos er båda. Ni har också, jag tar det till att börja med, men att ni har månen i 10:e huset, båda två, månen i tvillingarna indikerar ju att ni är so in tuned när det gäller just det känslomässiga liksom. Också då so in tuned i att ni öppnar upp det känslomässiga i det publika ögat. För det 10:e huset är ju the public. Sen så kan man ju vara privat som person. Gud, att man har gränser och så. Att man har gränser.
Ja, jag har gränser.
Men man har integritet. Nej, men Nej, men att det talar ju för att ni verkligen är in tune där, så att säga. Ni är så liksom avstämda, eller vad säger man, instämda. Jag försöker inte prata så mycket svengelska. In tune, in tune. Men liksom att ni, ja, att ni har väldigt lätt för att mötas där. Och i den här podden så sitter ni i det publika ögat, för det första. Ja. Men sen också då att ni har väldigt lätt för att samarbeta, för att även om det då uppstår saker där ni blir sårade eller där ni liksom kanske där ni hamnar i konflikt med varandra, så kan ni ta er an de konflikterna. Alltså,
high five, Irina!
Alltså, jag dör så mycket! Det är typ det som gör min och Marias relation så sjukt bra. För att, for the record, lyssnare och Anna, jag och Maria är typ inte överens om någonting vad det gäller podden. Vi tycker alltid olika, vi vill olika saker, vi drar åt olika håll. Alltså, för man kan tänka så här, åh gud, de sitter...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Pratar. Vi tycker alltid olika. Men för att vi kommunicerar med varandra på ett icke-dömande sätt och så här, känner så här, jag känner så här, jag, och pratar ut, så kommer jag, vi alltid vidare.
Nej.
Hur? Det är så på riktigt. Folk tror inte det. Folk vetar inte att vi är typ så här, vi är typ aldrig överens. Men vi blir överens, för vi kompromissar med varandra och vi pratar och vi har så här, vi vill varandra väl, och med det och så kommer vi vidare. Exakt. Det var därför jag höll på att tappade hakan när du sa det.
Men jag tänker att det är en jättefin förutsättning för att man ska kunna samarbeta bra i, alltså jag tänker, nu tänker jag liksom i sammanhang där det man gör ska nå ut till det publika ögat, eller där man samverkar i samhället, liksom att så här, det ger jättefina förutsättningar. Sen så har ju ni båda Saturnus i första huset. Nära ascendenten där. Och Saturnus är ju en sjukt karmisk planet. Och då så när vi pratar, jag ska inte gå in. Det är så svårt att hålla liksom, ni är så bra på, alltså ni är så fina lyssnare och ni verkligen hänger med liksom i. Jag har så svårt att, jag kan nästan titta på er.
Nu satt, alltså jag älskar allt som kommer ut man bara.
Ja, men det är så bra, alltså verkligen. Det är bara bra. Men jo, utan att liksom lämna ut det för mycket liksom om våran läsning, så pratade vi om att när man har Saturnus i första huset så kan man kämpa, det kan nog vara så att man kämpar väldigt mycket med sin självbild, för att ascendenten är ju, sitter där i första huset, den här bilden som man sänder utåt, men det är också en bild som man reflekterar inåt. Och med Saturnus där så kan det bli kämpigt liksom, man kan till exempel verka som att man har väldigt bra självförtroende och självkänsla, men man har inte det. Eller att man kämpar väldigt mycket med... det kan vara liksom utseende, det kan vara hur man interagerar med andra, att man ifrågasätter sig själv, att man kritiserar sig själv väldigt mycket just i förhållande till... jag ska försöka förklara på ett bra sätt liksom, att det, så här, det handlar inte så mycket om att man kritiserar sitt inre. Alltså att man är mer i harmoni kanske med sitt inre och de inre processerna. Men att man kritiserar sig själv väldigt mycket i förhållande till andra. Och den personen som man är utåt, eller man ska säga. Men sen också, eftersom ni båda är födda 79, så är ju... Vi pratade också om det under din läsning. Vi pratade om det här med Saturnus. Och när Saturnus kommer tillbaka till det tecknet där Saturnus var när man föddes. För Saturnus, som jag sa innan, att det är en planet som reser väldigt långsamt. Och stannar i ett tecken i x antal år. Jag ska inte gå in på deeds. Men det tar cirka plus minus några år liksom, eller ett år eller två år, så tar det ett år cirka för Saturnus att komma tillbaka till det tecknet där den stod när man föddes. Och Saturnus är en väldigt karmisk planet, om jag inte nämnde det nyss så är den det. Saturnus är ju verkligen liksom den här självkritiken som vi pratade om i det här sammanhanget då, när den sitter i första huset. Men det kan vara om Saturnus sitter i sjunde huset till exempel, som är relationshuset, då kan det vara att man har ett väldigt dåligt självförtroende eller dålig självkänsla inför relationer, och liksom att man känner att man misslyckas gång på gång i sina relationer, liksom att man är väldigt hård mot sig själv. Så Saturnus är verkligen så här, get your act together typ. Drar upp så här, alla ovanor som man tampas med då strax innan man fyller 30. Ni vet den där 30-årskrisen i en situationstecken, den handlar ju inte om att man bara, oh my god, I'm turning 30, I'm not young anymore. Utan det är ofta liksom saker som händer runt omkring som ställer ens liv på ända. Eller så kanske att man kommer till insikter som man liksom aldrig har tänkt på förut. Och så kommer man ur 30 då som lite som liksom en så här grown person på något sätt. Att man liksom har förlikat sig med vissa grejer, eller man har bearbetat vissa grejer. Det är ju Saturnus återkomst. Det är ju att Saturnus kommer tillbaka. Saturnus drar upp alla grejer som man kanske har sopat under mattan och bara så här, det här ska inte jag deala med. Men det kan också vara saker som händer kring det här årsspannet som tvingar en att öppna upp och titta under den här mattan. Det kan vara händelser som sker runt omkring en där man blir påverkad på olika sätt, eller så kan det hända en själv. Och jag menar inte att skrämma upp någon. Jag bara tittar på mig. Ska vi inte skrämma upp någon? Men det är verkligen, alltså man kan bli omskakad på ett eller annat sätt, och det behöver inte vara att det är livsfara eller något sånt där hemskt och dramatiskt. Men det kan verkligen vara, det kan ju också vara det liksom, helt enkelt att saker och ting händer runt omkring en som tvingar en att titta under den här mattan och se vad det är som man inte har dealat med. Händelser som sker som får en att göra det typ, eller så här, händelser i ens liv som puttar en i rätt riktning. Och om man stretar emot då och inte liksom, man stannar kvar där man redan är, man bearbetar ingenting, så kommer man få en ny chans. när man fyller 60-ish så är det ju dags igen liksom. Men ni har i alla fall båda Saturnus i första huset, så jag kan tänka mig att ni också kan mötas i självhatet, höll jag på att säga. Men,
i den reda, 100%.
Feelingen. Slicka varandras sår.
Men det är sant.
Men man kan relatera till varandra helt enkelt. Så det, jag tycker det är fint. Men, och sen då, innan jag... Alltså jag kan verkligen... Jag kan fastna i sånt här så himla länge. Men
det är jättefint.
Vi pratade också om då... Du får säga till mig om du bara, Anna, confidentiality.
Det är för sånt.
Vi pratade också om någonting som jag inte brukar ta upp under mina läsningar, men som det är verkligen så här att jag gör det om det känns som att jag ska göra det, om ni förstår vad jag menar. Liksom, om intuitionen säger att det här ska jag prata om. Jag guidas ju av den liksom, väldigt mycket i det här. Och då så finns det någonting som kallas för norra och södra noden. Det är två stycken placeringar. Det är, för att inte gå in på det för mycket kan jag säga liksom, att det är sidor av månen. Olika sidor av månen. norra Norden och södra Norden. Det är också väldigt alltså karmisk energi när man pratar om norra och södra Norden. Den södra Norden kan prata mycket om ens förflutna, även ens för detta liv, vart man kommer ifrån liksom. Den norra Norden pratar om vart vi är på väg och vart vi ska. Och lite grann, man skulle kunna utan att lägga allt på norra Norden, men skulle man kunna säga att den behandlar lite grann det här meningen med ens liv eller det som man ska liksom så. Sen handlar det inte om att man ska glömma bort den södra Norden och jobba sig bort från den, utan verkligen balans, att man inkorporerar båda, men att det är lite det handlar om i alla fall. Och här har ni också en liknande placering, för att båda ni två har den norra Norden då, den här liksom dit vi är på väg eller det vi jobbar mot, sitter i ert första hus. Och er södra nod sitter i det sjunde huset. Dels så kan det indikera att ni har känt varandra innan this life, liksom att ni har följt varandra.
Det tror jag
klart. Ja. Men sen också då, så i era separata kartor så handlar ju det väldigt mycket om att i det här livet så ska ni bland annat, jag drar inte hela nu utan jag ger liksom bara små så här smakprov, annars skulle man skulle kunna sitta och prata om det här i flera timmar. Men att om vi tänker på, vad handlar det första huset om? Det första huset handlar om vårat jag, vårt ansikte utåt, hur vi förhåller oss till andra i publik eller i sociala sammanhang, menar jag. Mycket ego tillsammans med liksom så här, vem man är då utåt och så vidare. Det vi visar utåt och så. Såklart är ju det jättesammankopplat med vårt inre, men bara för att liksom så. Och då indikerar ju det, när norra Norden sitter i det första huset, att man ska använda sig av sitt jag för att nå ut till andra. Så att liksom, för det var det vi pratade om då, jag sa liksom det här med podden, liksom att man sitter med podden och använder sig av sitt jag för att nå ut till de som finns runt omkring oss och liksom så här, att man använder sitt ego, att man jobbar egoistiskt, förstår ni vad jag menar? För att egoistiskt är ju ett sånt sjukt negativt laddat ord, vilket jag inte tycker att det borde vara överhuvudtaget. Det finns ju alltså gud vad jag tjatar om balans, men det handlar ju verkligen om balans liksom, att när det gäller egot så handlar det så mycket om balans. Man kan vara egoistisk och det kan få klinga positivt, men om man låter det ta över handen, om det liksom är all about that, då blir det ju negativt. Men det jag menar här då är liksom att använda, att ni inte då ska, som jag sa till dig då, att ni ska inte vara rädda för att handla egoistiskt och handla utifrån era egon, för att det är liksom precis där ni ska vara också liksom. Ni ska tänka på er själva och vad ni vill, för att då kommer ni kunna erbjuda andra så mycket bra liksom. Så det är också fint liksom att ni delar den placeringen och att ni sitter med den här podden och att ni liksom så här, vart den vägen leder er vet ju bara ni liksom, och vad ni vill göra med det vet ju bara ni. Men att det är ju verkligen att ni, ja, men ni finns ju i varandras liv av en anledning, definitely liksom.
Så. Gud men, vad galet, för det är verkligen, alltså det är liksom, ja, men utan att avslöja för mycket så kan ju jag känna varannan var tredje månad att jag bara vill ligga ner. Och det vet ju Irina. Och det har ju att göra med mitt ego. Det är ju konstant det här med att jag kan få sån panik av att såhär, nej jag vill bara, och lägga ner podden är inte det att såhär, lägga ner podden i sig, utan det handlar om att lägga ner mitt ego i relation till den yttre världen. För jag kan känna mig så observerad och jag får liksom panik av den
iakttagen.
Iakttagelsen, precis. Samtidigt som att Irina, och tack för det verkligen Irina, alltid, att det är så här, det finns ett jättetydligt syfte och en jättestor vikt, och det är någonting som betyder mer än bara för mitt ego eller för jaget. Mm. Det handlar inte bara om mig, utan det handlar om att nå ut med så mycket mer information till mer människor. Så det är som en service att så här, hänge sig till den servicen för någonting annat större. Och det måste jag ju konstant påminna mig om. Men det är enklare att ha någon annan som är vid en sida och påminner en själv om att det finns, att det är viktigt liksom. Så det är skitintressant att du säger det här, för det är som att vi är ju överens fast vi är så här, i hela den processen. Det är ju där vi är konstant, och det är skitintressant.
Alltså det är helt sjukt att du kan ringa in det på det sättet. Alltså, det är det här, så här satt jag i 2,5 timme och bara, vem är den här kvinnan? Och hur kan hon pinpointa ut alla saker med, så, här, så specifikt? Och du är så duktig på att uttrycka dig. Du kan verkligen ringa in minsta grejen och så här, ge det flera olika dimensioner. Det är det jag gillar. Att det blir inte så här, det blir inte det här statiska, utan du kan säga ja, fast det kan också betyda. Eller liksom, och då fattar man att med utveckling, med erfarenheter så kan de här sakerna skiftas. De kan gå till typ inom citationstecken negativa till positiva och så vidare. Men det var sjukt snyggt att pinpointa ut alla de här grejerna.
Ja, men det är det, alltså det är på något sätt liksom så här också, för nu svajar du in ganska mycket på det här, gjorde jag ju. Men alltså ibland när jag jobbar så här, när jag tittar på en karta, så går jag jättemycket på dit som jag dras till, där jag känner att jag behöver det jag behöver prata om, man ska säga. För det är ju liksom jag sitter ju med kartan framför mig, jag sitter med kunskapen som jag liksom har sugit åt mig. Men det är ju ett samarbete mellan the spirit och liksom det som finns på papper. Det blir ju liksom att man jobbar, ja, det är ju en fusion.
Ja,
precis. Som det är att som att du kanaliserar. Det känns som att du kanaliserar liksom, för nu när du pratade om det här med med våra konst eller våra positioner och hur du kunde koppla min position med Irinas, att du typ kanaliserar någonting från bådas kartor in i din tolkning på alltihopa. Det är skitsnyggt verkligen. Alltså,
Men ja, alltså, sen vill jag ju såklart give you some, Maria. så att jag tittar lite på din karta. Alltså, det som jag tänker på, nu kommer jag in på asteroider igen. Jag var inne lite på det innan. Vi pratar ju mest nu om planeterna och vad planeterna står i för tecken och vart de sitter i kartan och sådär. Men din Kiron är ju en asteroid.
Kiron.
Kiron hos dig sitter i det åttonde huset. Och åttonde huset, det brukar man prata om som, det är ju energierna som rör sig i det åttonde huset. Det är ju väldigt mycket, det är väldigt mycket spiritual, men det är också, det handlar väldigt mycket om att dö för att födas på nytt, inte bokstavligen utan alltså men verkligen att liksom själsligt mer, alltså det är ju det djupa liksom, det djuprotade i oss liksom. Och
då en liten paus här nu, känner jag.
Jag ser att hon är helt
yes. Och man brukar prata om Kiron då som såret som man har, som aldrig läker. Och det låter ju jättehemskt. Det är ju inte riktigt så att man går runt med ett sår som aldrig läker. Du drog en sån himla bra liknelse. Du pratade om det här med såret som man drar ut. Du pratade om det här som att man drar ut som en tagg. Och så finns det ett sår där. Och sen så blir det ett det ömmar ett tag och sen så blir det ett ärr och sen blir det ett minne. Liksom. Att det här såret som aldrig läker, det handlar om, alltså där Kiron sitter i kartan, så handlar det mer om där du liksom, där du är för det första väldigt sårbar, men du har väldigt lätt för att hela andra inom det området. Liksom. Så att då när jag tänker på liksom det spirituella så blir det ju alltså, just att det är en väldigt, alltså det är som en, alltså en healing aspekt att ha Chiron i åttonde huset. För att det blir, det indikerar att du har en naturlig talang eller fallenhet för att hela andra spirituellt. Men att du har väldigt, väldigt, väldigt svårt att hela dig själv. Liksom. Att det är ett område som är väldigt ja, tungt för dig. Liksom.
Alltså det här är så sjukt. Förlåt.
Ja, jag kan rekommendera alla att ta kontakt med Anna nu. Alltså, din telefon kommer ringa varm.
Alltså jag, alltså Jesus. Gud.
Ja.
Vad känner du, Maria?
Nej, men det är så här on point deluxe. On point deluxe. Bara att jag har ju liksom stretat emot min Chiron. Den här striden har jag fightat, krigat emot hela min existens typ. Nej, men jag har ju vetat att det är mitt kall någonstans, eller vad man ska säga, någonting jag behöver jobba med i relation till andra människor, men att jag har inte, jag tyckte att det varit en jobbig uppgift liksom. Men på sätt och vis så försöker jag ju ta tag i den liksom, och genom podden också. Men också via andra liksom livsval så att säga. Så det stämmer ju så hårt.
Men jag tänker också att det är så viktigt där att för när den sitter där i åttonde huset, när det liksom blir den här själavården på något vis liksom, att jag menar inte att du ska öppna dig som ett, liksom ett, att du ska liksom vara helt utblottad och att, liksom, att vem som helst ska få ta sig an och liksom, man måste vara försiktig med sig själv såklart. Men att de personer som kommer in i ditt liv eller som finns i ditt liv eller som du möter, som du intuitivt känner är, det är liksom goodness, de måste du låta hela dig. Alltså du måste våga låta dem liksom ta hand om dig. Jätteviktigt. Och det, alltså nu pratar jag bara, jag pratar inte alls fysiska planet nu, alltså jag pratar bara the spiritual plane liksom, och din, i din själ liksom, att du måste få bli omhändertagen, omplåstrad, att du måste låta dig själv bli det, för det handlar väldigt mycket om det, för att vi är inte kapabla att göra allt det här själva. Det är inte det som är meningen. Vi lever ju liksom i ett kollektivt medvetande. Det är inte meningen att vi ska liksom belasta oss med att vi måste fixa allting själva hela tiden liksom. Att våga ta emot den här bekräftelsen och den här hjälpen. Jätteviktigt alltså.
Okej, come one, come all.
Det kan ge mig på. Nej, men ärligt talat, det där var ganska on point faktiskt, Maria. Alltså, utan att vara utelämnande på något sätt. Så jag håller med dig, Anna, i allt du sa. Fast ja, det är inte jag som kanaliserar det. Men alltså,
på jag håller i mig här. Det är tur att jag sitter i en soffa. För att annars hade jag ramlat av stolen. Jesus. Oh my gosh. Alltså, jag vet inte ens hur jag ska ta. Ja, du får ta in det här lite sakta men säkert.
Alltså, men du får göra en full reading sen hos Anna.
Ja, jag måste göra det. Varmt välkommen.
Ja, varmt helt välkommen. Fantastiskt alltså.
Wow.
Ja, alltså herregud, det är så eller herre min goddess som jag läste här om dagen. Det är så himla bra. Oh my goddess istället för att säga oh my god. Oh my goddess. Gud vad mycket det finns människor, och det är väl det att det är så här, ja, just det, men det här tycker jag verkligen förklarar hur så otroligt snävt vi har sett på astrologi. Alltså, eller inte alla såklart, men i det stora hela liksom, gemene man, att man ser det som så förenklat tragiskt.
Inom astrologin, det är liksom så här, man måste ju vara väldigt, ha väldigt kritiskt tänkt när man stöter på saker inom astrologi också, ute på webben, i böcker, För astrologin har ju funnits i samma tid som vi har funnits. Alltså har den formats av alltså patriarkatet också.
Precis.
Och det finns inte så mycket intersektionellt tänk heller. Det kan, man kan stöta på saker på så här forum som att så här, vilken ögonfärg har eller hur ser man ut om man har lejon i ascendenten och så vidare. Och så ser det ju väldigt, ur ett väldigt så här vitt perspektiv liksom, så här, typ så här, blue eyes, blonde hair, men liksom så här, helt avsaknad på essentials of life. Men jag tycker att jag för er som är intresserade av astrologi och som stöter på astrologi på nätet, lyssna på er egen intuition och lyssna på vad ni själva känner är rätt, så att om det står någonting som är fett twisted, ta inte, ha liksom med ett kritiskt tänk hela tiden och gå på en intuition, för att astrologi är ju fortfarande en spirituell lära, så man måste ju lyssna på sig själv också när man tar sig an det. Och då är det med asteroiderna också, att om vi pratar om Chiron till exempel, så finns det ju många tolkningar på vad Chiron innebär. Så då gäller det att man hittar rätt, att man hittar där som man känner liksom i ryggraden, eller vart man än känner den här gut feeling. Kanske inte ska kalla det för gut feeling och prata om ryggraden, men ni fattar vad jag menar, den här känslan.
Ja, man känner liksom absolut, att allt är absolut. Rätt.
Att det är jätteviktigt att ha med det hela tiden.
Lita för det finns sin, liksom, på sig själv i sin tolkning.
Vadå?
Att om man ska läsa av att man måste lita på sig själv när man tolkar. Ja, att man inte ska vara rädd för att liksom, alltså som du känner själv. Du känner ju per automatik vad du dras till och så. Det handlar ju om förtroende för sig själv egentligen.
Verkligen.
Och det är sjukt intressant alltså.
Det är verkligen det.
Visst är det.
Ja.
Visst, fantastiskt.
Och som vanligt har vi ju alldeles för lite tid.
Men jag har en till fråga faktiskt.
Ja, men kör.
Bring it on.
I will honey. Nej, men jag undrar nämligen, för att när jag, efter jag hade gjort reading hos dig, så pratade jag med mina kollegor och pratade med kompisar. Och det var flera som bara, men hur är det egentligen med det nya tecknet? Det nya stjärntecknet. Och då sa jag ska ta reda på det, jag återkommer. Så nu ställer jag den frågan till dig, Anna.
Ja, det är ju det baseras ju det här 13:e stjärntecknet, som är så sjukt svårt att uttala. Det baseras ju på en rapport som NASA släppte för, alltså egentligen flera år sedan. Och då så pratar ju den här rapporten om att det finns, eller att det alltid har funnits, eller att det har tillkommit. Så att istället för 12 stjärnkonstellationer så finns det nu 13. Och att det därför borde finnas ett 13:e stjärntecken. Och det stjärntecknet heter ju Ophiuchus. Och att i och med att jordens lutning förändras, liksom jordens axel liksom, förändras, så förändras ju stjärntecknena med tiden också. Så att då betyder det att jag som är lejon i solen, som vi sa innan, skulle ju då egentligen bli jungfru i solen. Att allting förskjuts eftersom jordens axel lutas, det är liksom wobbly, så att det liksom finns ingen, inte en chans att det är samma konstellation och så vidare. Men alltså stjärntecknena vi pratar om, det är ju även astronomiska stjärnkonstellationer. Alltså det är ju inte lejonet och skytten, och ni vet, alltså det är ju stjärnkonstellationer som vi pratar om. Så vet jag vet, så finns det väl typ 87, 88 stjärnkonstellationer som är namngädda, eller vad man säger. Så det är inte bara de här 12 zodiaktecknena som är namngädda. Så att det kommer till att det är en stjärnkonstellation som liksom har, som har upptäckts först på senare tid, gör ju inte att det per automatik blir ett 13:e stjärntecken inom astrologi. First of all. Sen så är ju astrologi och astronomi två helt olika saker. Så att, vi pratade ju om att det här astrologiska systemet som jag utgår ifrån, det här västerländska astrologi. Och då pratar jag ju om att det är baserat på solen och planeternas omloppsbana runt solen.
Mm.
Och det är också att det är därför som soltecknen aldrig kan förändras, eftersom jordens resa runt solen är så pass regelbunden liksom.
Mm.
Och sen så är det viktigt att tänka på att vi reser ju konstant genom universum.
Mm.
I vårt solsystem.
Mm.
Det är inte som att solen bara står still där den står. Utan vi reser ju tillsammans med solen i vårt solsystem hela tiden.
Mm. Mm.
Det är också viktigt att tänka på. Och det är också det som västerländsk eller western astrology utgår ifrån. Den här geocentriska bilden då av astrologi.
Mm.
Och Ophiuchus är ju alltså då en konstellation, inte ett nytt stjärntecken. Men vi pratade ju också om österländsk astrologi, Eastern Astrology, pratade vi om innan. Och där utgår ju de ifrån stjärnkonstellationer. Så att där är det ju, alltså astrologer som praktiserar österländsk astrologi, de baserar alltså det systemet på konstellationer i stjärntecken.
Mm.
Och plus mycket, mycket mer såklart. Mm. Men just i det här avsnittet av det liksom. Så därför så räknas Ophiuchus som det 13:e tecknet inom så kallad vedisk astrologi.
Mm. Mm.
Och då så är det ju så där att alla tecken har förflyttats liksom. Mm. Och det finns med ett 13:e stjärntecken inom österländsk astrologi. Men, och det är ju liksom, det är ju inget system som jag förkastar på något sätt. För jag vet för det första så pass lite om vedisk astrologi. Så jag kan verkligen inte bara, that's not true. Mm. Men det är ju inte det systemet som jag jobbar utifrån. Inom västerländsk astrologi så har inget förändrats.
Okay.
Det är fortfarande 12 stjärntecken. För att... den här 13:e konstellationen som har tillkommit är just det, en stjärnkonstellation liksom.
Okay.
Och eftersom vi också då som sagt baserar vår kunskap om astrologi på den här geocentriska bilden och det här liksom att planeterna cirkulerar kring solen i förhållande till liksom the constellations runt omkring och ni vet allt uppe det där. Gör ju att, nej, ingenting har förändrats. Däremot så är ju vi ständig förändring i och med att vi växer hela tiden och liksom är på vår resa. Through the universe.
Mm.
Så skulle jag säga.
Mm. Så vi kan slappna av.
Ni kan slappna av.
Okay.
Ni kan slappna av. Jag kan slappna av.
Ja, det är skönt för det, Anna. Nej, men alltså på riktigt, för jag vet inte om jag kunde ta en till födelsedagskartläsning alltså, för det var ganska kött.
Yes. Men sen också det att det liksom, ni hör ju också när vi har pratat om det, jag bara, det finns 12 hus, det finns 12, allt det står ju stadigt där, det gör det ju. Mm. Men om vi låter oss säga att det hade varit så att helt plötsligt så bara boom så dök det här upp, då skulle man ju få ändra om ett tusenårigt liksom system där jag kan känna liksom att så här, det finns kvar hos oss av en anledning. Mm. Nämn liksom andra tusenåriga läror som liksom har stuck through time och sitter med oss idag där folk liksom använder sig av det. Man kan nämna flera, men våga nämn. Alltså,
eller hur?
Det är inte så vanligt. Nej. Liksom. Det är inget vanligt förekommande att vi liksom så här typ att men vi gör så här, för så här har vi gjort i flera tusentals år. Mm. Det är liksom, så säger man ju typ inte längre. Nej. Vilket är liksom på både gott och ont. Men alltså, ja.
Mm. Det är sant.
Mm.
Ja, men det var ett väldigt utförligt svar. Och jag känner mig tillfredsställd med det.
Bra!
Så. Ja. Shit alltså, gud vilket bra avsnitt, säger jag själv.
Helt, jag är med. Jag är helt blown away. Så mycket jag måste ta in här nu, alltså herregud.
Mm. Men Anna, tack så jättemycket för att du ville vara med. Och sjukt alltså, nice.
Verkligen.
Alltså, du är så källa till. Jag sitter och tänker så här, hur kan hon veta så mycket om det här?
Ja, men jag vet.
Det är otroligt. Jag blir så här, det kommer grejer hela tiden. Och det är fantastiskt att lyssna på dig. Alltså, tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack så mycket.
Alltså tack. Alltså, det har varit jättemysigt att sitta och prata här. Alltså. Verkligen en snackvänlig miljö.
Det är det du försöker skapa. Tack.
Ja, eller hur? Ja, nej, men
om man vill få tag i dig, om man vill få en reading eller följa dig på Instagram, vilket jag rekommenderar alla att göra, för att Annas poster är skitgrymma. Var hittar man dig?
Man hittar mig på Facebook. Så hittar man, man söker på Anita Cocktail Astrology. Så dyker min Facebook-sida upp där. Och på Instagram så hittar man mig om man söker på Anita Cocktail _ Så dyker jag upp.
Och Anita med TH.
Anita med TH. Yes.
Woo, Anita! Yes!
Kontakta henne om ni vill få en reading eller har frågor. Mm. Eller jag rekommenderar det i alla fall varmt.
Och jag verkligen. Nej, men jag, alltså, ni får verkligen, verkligen höra av er. Och inga frågor är dumma frågor. Kom ihåg det. Aldrig någonsin är frågor dumma frågor.
Nej. Så jävla nice.
Source of so much knowledge. The question itself.
Exakt.
Mic drop.
Hej då!
Lejonet bara. Jag älskar att jag kan dra sådana referenser. Jag alltid börjar vara en sån person. Men nu börjar jag sakta men säkert. Kommer typ aldrig sluta sen.
Eller hur? Ja, men jag måste säga det, Anna, också. Att jag känner väldigt starkt förtroende. Och får så här jättegott intryck. Nu sitter vi över Skype. Så det skulle kunna liksom kännas på ett annat sätt. Men jag känner ett jättestarkt förtroende för dig. Och för det du säger. Det känns liksom som att du... ja, men som att det stämmer det du säger. Och att så här, det grundar sig i någonting tryggt och så här, bra genomtänkt och sådär. Så att det inte liksom bara, du vet, ibland kan man ju bara känna att någon babblar på bara för att babbla eller för att så här, säga något eller fylla ut eller så här. Men det, så känns inte du. Så att,
okay, ja. Thank you, girl.
Jag håller med. Tack så jättemycket. Yay! Anna, verkligen.
Tack Anna. Och tack till alla ni som har lyssnat där ute.
Exakt, tack till er. Och hör av er och skriv till oss som vanligt. Surret. Vi har en ny e-mailadress, dirinasurret@gmail.com. Hooka med oss på Facebook och Instagram. Okej, puss puss.
Puss och kram allihopa.
Hejdå.
Puss puss, hejdå.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.